Jag ska tala om lite grann om den profetiska tjänsten här ikväll. Utifrån det, om man ska beskriva en tjänst som finns i Efesierbrevet 4, så får man hålla på ganska länge om man ska beskriva alla ingredienserna. Men jag tänker ta upp några saker som är aktuella i den tid vi lever i nu. Och det är ju så att den profetiska tjänsten, det är ju inte bara det. Det finns mycket undervisning om den. Och jag tänker inte gå igenom all den. Men det finns saker och ting där man menar att det profetiska idag, det ska vara någonting positivt. Någonting som bygger upp. Ja, då ska jag berätta för dig att förmaningar bygger också upp. Förmaningar till att gå in i Guds vilja och leva efter hur Herren vill att vi ska leva. Att förmanas till ett sånt liv, det är också profetiskt i olika saker. Låt oss be. Herre, vi bara prisar och tackar dig. Du som är kungarnas kung och herrarnas herre. Och tack för att du har gett oss den helige ande. Vi tackar och prisar att du utgjuter den över ditt folk. Så att det är ett folk som ska vara berett för din ankomst. Vi tackar och prisar dig för detta. I Jesu namn. Amen. Man kan säga så här att den profetiska tjänsten idag, den är till för att förbereda Guds folk, för Herrens ankomst. Så man är beredd för detta. Det är mycket av den profetiska tjänsten idag i den här tid vi lever i nu. På olika sätt. Och det är inte bara det som Jeremia, Jona, Johannes Döparen och så vidare. För att förbereda Herrens ankomst. Vi ska titta på Jona, profeten Jona. Den kan du läsa, det är bara 4 kapitel, så att det orkar du säkert läsa. Och Jona, han var på det sättet att han blev då kallad av Herren. Han blev inte kallad till Guds folk. Han blev kallad att gå till en stad som heter Nineve. Och då ska vi komma ihåg att Nineve var fiender till Israel. Nineve var en stor stad, det var Syriens huvudstad. Och då satt Jona och sa, halleluja, ska åka dit. Nej, det gjorde han inte alls. Utan han försökte komma undan Herrens ansikte. Han försökte fly från hela uppdraget som han fick. Varför ville han fly från uppdraget? Ja, Herren hade skickat honom till Israels fiender. Att han skulle predika omvändelse där. Vad skulle då hända? Ja, om de omvände sig så skulle de fortsätta att vara, och så småningom kanske de skulle inta Israel. Va? Det fanns sådana tankar hos Jona också. Va? Så han flydde från Herren och Herrens uppdrag. Men det är så att ska man fly från Herren och hans uppdrag så är han överallt. Vi kan läsa psalm 139. Får jag upp i himlen så är du där. Får jag ner till och med dödsriket så är du där. Byggde jag mig ytterst i havet så är du också där. Så det går inte att fly från Herren. Försök får du se, det går inte. Han kommer att finna dig förr eller senare. Och det blev så långt så att han blev kastad i havet för han flydde på en båt. Och då är det, kan man säga så här om Jona. Hade han tro? Ja, det hade han. Han hade en stark tro. Han trodde verkligen på Herren. Att det Herren säger, det kommer han att utföra. Det var därför han flydde ifrån honom. Varför det? Jo, därför att han blev skickad till fienderna, till Nineve. Och så efter många om och men och i fiskens buk och Herren, fisken kastade upp Jona. Den var full med galla så han var gul i ansiktet. Då förstod han att det här kommer jag inte att slippa undan. Så han gick till Nineve och predikade Guds omvändelse. Och vad händer? Folket omvände sig. De utlyste en fasta och bön i denna hedniska stad. Så att de omvände sig. Och så byggde sig då Jona en hydda. För han tänkte se när hela spektaklet eller hela staden skulle förintas. Det satt han och väntade på, men det blev inget så. Varför det? Ja, för folket omvände sig. Så blev det inte så. Därför att Vadå? Herren är full med barmhärtighet och kärlek också. Va? Och det här är en viktig ingrediens också i den profetiska tjänsten. För man kan säga mycket om Jona, men han saknade en sak. Det var Guds kärlek. Han saknade den fullständigt. Men det han sa var sant. Han saknade, hade inget medlidande, hade ingen kärlek till invånarna i Nineve. Det var 120 000 människor som bodde där. Utan han satt och väntade att de skulle bli en askhög alltihopa. Men de hade omvänt sig. Och då säger Herren, då byggde han sin hydda och så gav Herren honom ett träd, en buske där. Och så undervisade Herren honom det. Du har omsorg om en buske. Skulle inte jag omsorg om en hel stad med 120 000 invånare när de har omvänt sig? Du har inte förstått. Underförstått så säger Herren det. Du har inte förstått att jag också är kärleken. Jag är inte bara sanningen. Och det här är intressant i den profetiska tjänsten. Att det måste finnas både också. En sanningslidelse till Herren och hans ord och det är Herrens vilja. Och att han är en rättfärdig och han är en förtärande eld. Men också Guds kärlek. Kärleken till folket är också en viktig sak i de här sakerna. Vad är det Paulus skriver här i första Korintierbrevet för någonting? I 13 kapitel. Man brukar kalla det för kärlekens lov. Och så vidare. Och sen brukar en del påstå att det här handlar om Kristus, vilket det gör. Men det handlar faktiskt om oss också. Och då blir det lite värre. Vad står det för någonting? I vers 2. Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap. Om jag har tro så jag kan flytta berg men inte har kärlek så är jag ingenting. Det här är ju ganska brysk och spetsiga ord som Paulus skriver. Vi har ju gjort det här, hela det här kapitlet, det brukar man läsa på bröllop och så vidare. Men vad står det för någonting? Ja, det står det. Har man inte det så är man ingenting, trots all kunskap, trots all tro. Det är rejäla tag som Paulus skriver här. Och vad hände sen med Jona? Det vet vi inte så mycket. Men Nineve blev kvar något århundrade i alla fall. Tills det blev en grusig för att man avföll så småningom. Och blev Israels fiende ännu värre. Och så blev de intagna så småningom. Så det blev en grushög. Men det var flera generationer längre fram. Och det är ju så. Det förhåller sig så alltså. När väckelsen kommer, de här omvänder sig. Och så är det så att då måste nästa generation också omvända sig. Och leva med Herren. Det gäller inte, det går inte bara att leva på fädernas tro. Utan man måste själv ta emot Jesus i sitt liv. Man måste själv omvända sig. Och hela församlingar, kyrkor måste omvända sig till honom. Så det är ingen garanti att det var för 100 år sedan det hände saker och ting. Utan det är idag, idag är frälsningens dag. Idag är nådens dag. Men så går vi till Jeremia. Kan gå till Jeremias 3 kapitel. Så står det. Vi kan ta 4, tar vi här. 4:1. Om du vill vända tillbaka Israel, säger Herren, vänd då om till mig. Om du tar bort dina avskyvärda gudar från min åsyn, ska du slippa er omkring som flykting. Du ska svära sanning, rätt och rättfärdighet, så sant Herren lever. Och då ska hela folken välsigna sig i honom och ha sin ära i honom. Alltså vad är det? Skillnaden mellan Jona och Jeremia, det var detta. Jeremia älskade sitt folk. Älskade Herrens folk. Det har aldrig funnits en profet i Bibeln som har gråtit så mycket. Som har klagat så mycket inför Herren som profeten Jeremia. Det är för att han delade sitt folks smälek. Han delade sitt folks bortvändhet från Herren. Men han predikade, han undervisade om att ni måste vända om till Herren. Annars kommer alla de här olyckorna som han framförde att infrias. Men han bad till Herren gång på gång för sitt folk. Problemet var att de vände inte om. Och därför blev Jerusalem en grushög. När Babylon intog det. Men det var ingen självklarhet att det skulle bli så. Det var ingen självklarhet att det skulle bli så. Hade folket vänt om som i Nineve så hade det inte blivit på det sättet. Det är så Herren vill ha. Herren vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Skriver aposteln Paulus. Och det är det han längtar efter. Herren längtar att hans folk ska vända om till honom. Så att det blir en brud som förbereds för brudgummen. Och det är den tid vi lever i just nu. Den är på det sättet. Jeremia blev förföljd. Han blev förföljd av falska profeter. Vad sa de falska profeterna för? De sa att allt står väl till, sa de. Det brukar vara igenkänningstecken på de falska profeterna. Att allt är bra när det inte är bra. Allt står väl till. Och de hade det för sig. Titta, där är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Och så länge templet fanns, då spelar det ingen roll hur vi lever. Och detsamma kan vara liknande då. Så länge vi har bönhusen, kyrkorna, så länge vi har våra byggnader kvar, då går det bra. Men det gör inte det. Det gör inte alls det. Det är Herren inte så intresserad av byggnader längre. Han är intresserad av våra hjärtan. Hur ser det ut där? Är det ett hjärta som längtar efter honom? Eller är det andra saker som har intagit i mitt liv? Då är det dags för omvändelse och bekänna det inför honom. Så att han renar oss genom sitt blod och upprättar oss så som han vill göra. Och det profetiska är oftast på det sättet att det är förmaningar. Om ni gör si så blir det så. Men gör ni så blir det si. Det finns alltid en valmöjlighet i det sant profetiska. Det finns alltid ett valmöjlighet. Vad väljer ni? Herren är intresserad av vad vi väljer för någonting. Väljer vi honom eller väljer vi något annat? Tror ni mig inte? Läs hela Bibeln. Det är fullt med så här berättelser. Om hur folket valde bort honom. Och det slutade med en olycka. Samaria blev grushög en gång. Och vad heter Jerusalem? Två gånger blev det grushög. Varför blev det det? Därför att man valde bort Herren. Men när man väljer honom, vad händer då? Ja, då kommer välsignelserna. Då kommer upprättelsen. Då kommer nåden. Då kommer kärleken. Och han öser över oss nåd och gåvor av olika slag. När vi vänder om till honom. Det är så det fungerar i Guds rike. Det fungerar så i det gamla förbundet. Och det fungerar så i det nya förbundet. Det är ingen skillnad alls på de där sakerna. Överhuvudtaget är det inte. Och nu var det så med Jeremia, han älskade sitt folk så mycket. Va? Och han hade svårt att frambära de här sakerna. Och därför att han led med folket hela tiden. Va? Och jag liknar med de andra profeterna. Profeten Jesaja också. Jag bor bland ett folk som har orena läppar. Och själv har jag orena läppar. Jesajas 6 kapitel. Va? De här profeterna, de hade medkänsla med folket. Och de bad för folket. Och då kan man undra så här. Ja, så finns det ju vissa saker i Bibeln som är intressanta. Är det alltid väl intressant för sig? Vi ska gå till Josua bok. Josua 7. Det handlar om det profetiska. Det. Det var så att man intog. Herren hade sagt åt Josua. Inta Jeriko. Och att han märkligt sett. De fick springa runt Jerikos murar med trumpeter. Och så vidare. Va? Och sen när de har gått 6 varv så. Bang. Det var inte de som brakade i muren, det var Herren. De kunde inte göra någonting åt det. Ibland så tror jag att det är vi som ska göra det. Inte alls. När de gick runt så brakade det ner. Och de som Herren hade sagt åt så här, de hade lovat horan Rahab som bodde där. Därför att hon hjälpte spejarna när de var till, kom in i Jeriko och lät dem hur de skulle ta sig ut. Så hon och hennes släkt var de enda som skulle överleva. Resten skulle förintas i Jeriko. Det hade Herren sagt. Ingenting fick tas. Det skulle till spillo ges, som det heter. Och det här var rejäla saker som Herren sa. Varför är för att de skulle inta det utlovade landet som han hade lovat Abraham. Därför skulle de göra det. Vi idag, vi tänker det här är fruktansvärt. Men då ska man säga att de sju folk som bodde där, deras syndamått hade blivit fullbordat. De hade alltså levt och gjort sådana saker så att deras mått av synd hade blivit fullbordat. Så Herren sa att de ska utrotas undan för undan. Vi har lite svårt med det här för vi är så humanistiska hela tiden. Vi säger att vi tror på Guds ord, men när det kommer till de här sakerna då får vi svårt många gånger. Men vi ska inte ha det svårt för att det är en rättfärdig och helig Gud. Och han verkligen älskar Israels folk. Men de andra folken då? Ja visst, men de hade levt över det som var tillåtet ifrån honom också. Men så hände någonting här. Men Israels barn förgrep sig på det som var vikt åt förintelse, 7:1. Akan såg Karme, son till Sabbe, son till tog av det. Då upptändes Herres vrede mot Israels barn. Står det. Och då tänkte de inta en liten stad som heter Ai. Och de försökte göra det och misslyckades. Så det var mycket mindre stad än Jeriko egentligen. Men det tvingades fly, står det här, längre ner i vers 5. Människorna i Ai dödade omkring 36 man av dem, förföljde den ända utom en stad, ända till Sheberon och slog den på slutningen där. Det smälte folkets hjärta och blev som vatten. Och då sökte man Herrens ansikte. Man började ropa till Herren. Och då säger Herren så här, varför ropar ni för? Ni har ju tagit av det till spill och givna. Och så gick man igenom och så hände då. Jo, det visades på att Akan hade gjort det. Akans synd. Och han blev då avrättad. Och då tänker vi så här. Varför skedde det här? Jo, svaret är egentligen på det sättet. Va? Att hade inte det här uppenbarats. Hur skulle de inta ett land som Herren hade lovat. Och som Herren hade lovat dem att få. Och samtidigt så levde man i en fullständig olydnad för och tog av saker och ting. Som han hade sagt att ni fick inte ta. Men vad innebär det här? Ja, det innebär att välsignelserna uteblir över folket. Är det på ett liknande sätt idag? Det här var ju länge sedan. Ja, det är faktiskt så. Det är faktiskt så. Men det här vill ju många kristna inte höra i Sverige. Man inte höra sånt här. Utan man säger, det var på den tiden. Nej, men det var inte på det. Därför att hade Akan behållit det hela och Herren hade inte ingripit. Vad det innebär? Ja, då hade folket, precis som under Mose tid, gjort uppror så småningom. Och sen hade välsignelser blivit förbannelser över folket. Och då tänker jag, men det var gammalt. Då ska vi gå till Apostlagärningarna 5. Apostlagärningarna 5. Det är inte så många som predikar över det där. Jag ska inte göra det för att jag är någonting. Utan det handlar om Akans synd. Den upprepas i den nytestamentliga församlingen. Den upprepas där, Akans synd. Akans sätt synd, den kommer tillbaka till Apostlagärningarna 5. Första versen. Men en man som hette Anias sålde med sin hustru Safira en egendom och smusslade sedan undan del av betalningen med hustrun biskop. Han la fram resten och lade den vid apostlarnas fötter. Här har ni igen Akans synd. Vad är det för synd? Jo, därför de säger, då vi har sålt allt Och så går man fram till aposteln och säger, det här är summan som vi har sålt. Men man har lagt undan brevet, precis som Akan tog av det som skulle förintas, det förspillde. Så upprepas samma sak igen i den nya testamentet. Det här är efter Jesu uppståndelse. Det är efter försoningen. Det är efter den heliga andes utgjutande som det här sker. Då sa Petrus, Ananias, varför har Satan fyllt ditt hjärta så att du ljög för den heliga ande och smusslade sedan under pengarna för marken? Var det inte din så länge du hade den? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför bestämde du ditt hjärta för detta? Du har inte ljugit för människor utan för Gud. Observera, de kunde ha gjort på ett annat sätt, Ananias och Sapphira. De kunde ha sålt det hela och så har de lagt fram en viss summa till aposteln. Vi behåller det här själva. Vad hade hänt då? Ingenting. Det har inte hänt någonting. Då säger du. Ja, då hade de ju talat sanning. Vi vill behålla lite själva. Det går. Om man inte lovar Gud förstås. Lovar man Herre att du ska få allt där, då går det ju inte. Men säger man så här, du får 60%. Ja, Herren går med på det. 40%, ja, säger Herren, då får du 60% välsignelse. Nej, jag förstår det alltså. Det så här va, men de ljög. De ljög. Precis som Akan gjorde de det här i hemlighet, Aneiros i Feira. Men är det här profetiskt? Ja, det är profetiskt så tillvida. Vad hade skett om de hade fortsatt där i församlingen? Mycket av församlingens smörje och välsignelse hade stoppats upp från Herren. Faktiskt. Ja, men fungerar sånt där idag? Är det så det fungerar? Ja, det gör det. Men vi frågar ju aldrig. Och sådär, när Ananias hörde det föll han ner och dog och stor fruktan kom över alla som hörde. De yngre männen kom och svepte honom bort och begravde honom. Omkring 3 timmar sedan kom hans hustru utan att veta vad som hade hänt. Petrus frågade, säg mig, sålde ni marken för det beloppet? Hon svarade, ja, för det beloppet. Då sa Petrus, varför kom ni överens och frästa Herrens ande? Se, det som har begravt en man står vid dörren och det ska bära bort det också. Och han föll ner död vid hans fötter. När de här unga männen kom in och fann henne död och bar bort och begravde henne bredvid hennes man. Stor fruktan kom i hela församlingen och över alla andra som hörde. Och sen kom det massor med helanden i församlingen. Och det blev en stor fruktan för Herren runt i omgivningen. Då tänker du som hör det här, eller ser. Ja, men är det sånt här som kan förekomma idag också? Ja, visst är det. Men vi frågar ju aldrig. Ibland så får jag höra så här att ja, men tänk, hur kan Herren ta hem han eller hon som är en gudsman eller gudskvinna, va? Hur kan han ha råd att göra det? Ska jag berätta en sak, för han har råd med allt. För det är han som har allt. Och har man allt så har man råd med det. Och då, men aldrig ställs en fråga varför det skedde. Till den heliga ande. Varför skedde det? Ja, svaret kan ju vara det. Ja, den och den har fullgjort sitt lopp. Därför kom de hem. Det är ju ett bra svar. Ja, men det är bra. Har man gjort. Jag har sagt det här. Jag vill kolla på en dag till när mitt lopp är klart. Så är det. Någon ordning får det vara. Klart, man kan göra som Hiskia, kungen, som grät inför Herrens ansikte. Ja. Jag har gjort så mycket för dig. Jesaja var dit och sa åt honom, du kommer att dö. Ja, bered dig nu. Så kom han tillbaka och sa, du får 15 år till, säger här. Så kan det också gå. Ja, i alla fall. Men det kan också vara så. Att svaret är detta. Jag har varnat det här. För de har hållit på med saker och ting bakom kulisserna, säger här. Det kan vara ekonomi, det kan vara äktenskapsbrott, det kan vara det ena efter det andra. Va? Jag har varnat, men de har inte lyssnat till mig. Och de håller på och vilseför människor på grund av att de är så kända och så vidare. Kan Herren svara. Därför dog de. Men vi har ju svårt med det här. Va? Varför det? Ja, för vi tror ju att kärlek, vi har en humanistisk syn på vad kärlek är. Det är sentimentalitet, det är en kärlek som ser genom fingrarna med allt. Ja, så kan människor, men Herren är inte sån. Han är inte sån. Kärlek i Herren, vad är kärleken? Det är offer, det är efterföljelse, det är försakelser och det är uppmuntran. Och vad hans kärlek är, det är detta. Jag välsignar dig när du följer oss. Det säger han till enskilda människor som till församlingar. På det sättet. Och det här är ett stort område som man överhuvudtaget inte tar upp på många ställen. Därför man tror inte att Herren är på det sättet. Man tror inte att han är som man säger i sitt ord. Man tror inte det. För hade de fortsatt, hade Ananias och Safira fortsatt församling, då hade de alltså dränerats på smörjelse och Herrens välsignelse. Inför det missionsuppdraget de hade, inför detta att gå ut i hela världen som Herren sa. Då hade vi, ja men förekommer sånt här idag? Ja det gör det i församlingen. Men man frågar ju aldrig i församlingen, varför är det så dränerat? Varför har det blivit så här? Ja men då måste man ju fråga Herren va? Vad är det för någonting bakom kulisserna egentligen? Man gör ju inte det. Jag tror att det är dags att vi måste göra det i svensk kristenhet. För det? Jo, därför att vi ser på många ställen ser vi inga som blir frälsta, inga som kommer till tro, ingenting. Det pratas om det, men det händer inte så mycket. Vad kan det bero på? Ja, det kan bero på de här sakerna. Jag säger inte att det alltid gör det, men det är dags att undersöka det på ett profetiskt sätt och fråga Herren vad det handlar om. Och det är ju så. Vad säger Herren för någonting i Matteus 7 kapitel? Jo, han säger så här i vers 7, vers 15. Akta er för de falska profeterna. Det kommer till er fårakläder med sitt inre rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen den. Man plockar väl inte vindruvor från törnbusk eller fikon från tislar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd blir dålig frukt. Alltså kan ni känna igen dem. Vad är frukten för någonting då? Ja, det är det sannens frukt. Men det är också att man i sin tjänst visar på Herren och inte på sig själv. Det handlar om. Det är Herren som ska lära. Det är inte jag och min smörjelse. För jag är inte min smörjelse, det är hans smörjelse. Det är han som har gett mig smörjelsen. Han har gett dig smörjelsen också. Men det är hans. Han äger smörjelsen, det är inte min smörjelse. Däremot så är han alltid ute efter vår karaktär. Ni vet helgelse, vad är helgelse för någonting? Ja, helgelse det är att jag och han samverkar. Han vill höra mig. Han vill höra din vilja. Och så här. Smörjelsen, det står han för själv. Men helgelsen är ett samarbete mellan honom och dig. Och han vill höra att du överlåter ditt liv till honom gång på gång. Och att jag vill leva med dig. Det är det som är karaktärskapande. Att umgås med Herren, det är det som ger en ny karaktär hos en människa. Det är inte för det, och varför har vi sett så många som har varit så kallade som smörjelse både i USA och här hemma fallet för det ena efter. Det är för att man tror att är man smord så sköter Herren om helgelsen, men han gör inte det. Han fixar inte det. Överhuvudtaget. Utan det är ett samarbete jag måste göra med honom. För direkt, ja men han är så smord, hur kunde han komma hit? Hur kunde han bära sig åt? Hur kunde hon göra så? Ja, det är för att man förväxlade smörjelsen med helgelsen. Det är en av förklaringarna därför vi ser saker och ting. För att man är smord, det säger ingenting om helgelsen. Och det är intressant när Paulus skriver till Timoteus brev och Titus brev. Han tar inte så mycket om smör, han tar om karaktärsegenskaper och en ledare ska vara hela tiden. Också intressant. Och under alla dessa år jag har haft tjänst i olika här håll i svensk kristenhet så har ingen frågat mig om min karaktär. Aldrig någon. De har hittat på CV, de har ringt och frågat andra personer hur jag är och inte är och om jag kan leda en grupp av ungdomar. Det har man varit intresserad av. Men aldrig ett ljud om Lever han som första Timoteusbrevet eller Titusbrevet? Aldrig någon fråga. Kanske de har svarat, ja då ska han inte ha tjänsten. Det vet man. Skämt åsido. Men så säger han så här. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många sätter mig med på den dagen. Herre, har vi inte profeterat med ditt namn, eller i ditt namn, man kan översätta det på, och drivit ut onda andar i ditt namn, gjort många kraftiga med ditt namn. Och då ska jag säga till sanningen, jag har aldrig känt dig, gå bort för ni förbryter er ondskans handlangar, kan man översätta. Men hur kan han säga så här? Va? Hur kan Herren stå och säga så här? Svaret är detta, va? Att han är ute efter våra hjärtan. Vår tjänst är sekundärt till vår relation till honom. Alltså relationen till honom. Och lever man i en profetisk tjänst så måste det finnas en relation till Jesus. Att lyssna in honom. Att han ska lära, att söka hans ansikte och så vidare. För annars blir det mekanik av alltihopa. Han säger det, jag känner inte er. Varför känner han inte? Ja, det är därför att det fanns ingen relation, en levande relation till honom. Det är det som är det viktigaste för honom. Och det säger jag inte för att vara vrång eller elak, utan det är så här Herren gör. Det är så här det verkar. Och därför måste vi pröva allt. Ni som lyssnar på mig måste pröva vad jag säger också. Det är er uppgift. Ni måste gå igenom, stämmer det med skrifterna, fråga den helige ande och så vidare. Det är er uppgift, det är inte min. Ni måste pröva det. Och ni ska göra det, förstå. Pröva allt men behåll det goda, skriver aposteln. Och det spelar ingen roll om jag har namn eller inte namn. Om jag är upphöjd av människor eller nedkastat i dike, det spelar ingen roll i sammanhanget. Det måste prövas. Vem den är. Född eller ofödd, tänkte jag säga. Men i alla fall, så ser det ut. En annan sak, vi ska slå upp Apostlagärningarna 16:16. En annan sak som också kan ingå i den profetiska tjänsten, det är andebedömningens nådegåva. Och det är en gåva som jag varit med på många så här förbönstillfällen, och människor kommer fram och ja, kan du hjälpa mig med profetians gåva eller hela, men det är aldrig någon som har kommit fram och bett att få andebedömningens nådegåva, vad jag vet. Ja, för det. Det blir inte så roligt sen. Det blir inte så roligt. Varför blir det inte roligt? Ja, det ställer ju till i mitt liv, va? För då kan jag komma in och allihopa sitter och säger halleluja, det är helt fantastiskt. Så är det någon som har fått andemedömningens nådegåva, får fjärral i magen, får huvudvärk och så vidare. Och eftersom de svenskar som får den gåvan, de tror ofta att det är fel på dem själva istället för att det är Herren som meddelar. Så ser det ut. För den gåvan, den handlar om att se i vilken källa öses du. Öses du den rena källan, källan med det friska vattnet, den helige ande. Eller är det usla brunnande, främmande eld och främmande källor. Och det här måste gång på. Jag tror att i den profetiska tjänsten så är andebedömningens nådegåva oerhört viktig. Har man en profetisk gåva, då behöver man inte ha det. Men i tjänsten så måste den finnas, tror jag. För annars kan det gå riktigt illa alltihopa till slut. Jag kan berätta en sak. Jag ska ta upp det här också. Men jag var på ställe och så kom det fram en person till mig och sa så här. Ja, jag måste bara säga till dig, sa hon, att du har en vit aura om dig. Nej, sa jag, det är en helig ande. De bor i mig. Hon var själv okult. Men hon hade profeterat vitt och brett bland kristna och sa, tänk vad fantastiskt du är, för det stämmer ju vad hon säger. Ja, men det är ju inte det att det stämmer vad hon säger, så ni måste ju undersöka vad det är för källa. Det kommer in. Och ibland så är det församlingar, kommer det in personer som kan profetera, så har de varit med i New Age och sett att där alltså var det medium, och så kommer de in. Och sen är de, tar de emot Jesus kanske och blir frälsta, men de måste renas. Det går inte att ha det. Får man säga att du får gå i karantän i 2 år? Du får inte säga någonting förrän du är renad av den helige ande. och Jesu blod i ande, själ och kropp. Och det här ska bort ur ditt liv. De kanske aldrig mer ska profetera, men de kanske får göra andra saker. Va? Då står det så här. En gång i 16 versen var vi på väg till böneplatsen. Möttes jag av en slavflicka som hade en spådomsande och skaffade sina herrar stora inkomster genom att spå. Hon följde efter Paulus andra och skrek. Det var ingen tyst viskning, va? Det här människan är den högste gudens tjänare. Det förkunnar för er en väg till frälsning. Eller man kan också översäga. Det förkunnar också vägen till frälsning. Det blir ju ännu värre. Det intressanta i det här sammanhanget var. Jag var på ett ställe och så läste jag bara det här. Så här. Det här människan, den högsta guden tjänar, bekänner för en vägen till frälsning. Och då svarade hon så, halleluja, vilket vittnesbörd. Ja, så är problemet att det var en spådomsande som sa det. Va? Det var en spådomsande som sa det. Ja, kan en sån säga så? Ja, visst. Det är klart den kan. Den kan förställa sig hur som helst. Precis som i det här fallet. Va? Och hade inte, så höll de på flera dagar. De hade ju ett enormt tålamod. Att tålamod, ha en sån där springa efter sig. Och skrika att det är den högsta guden, vilket är sant. Det är de ju. Och dessutom också det att de är en väg till frälsning. Så höll de på i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sa till. Jag befaller dig i Kristi anden att lämna henne, och i samma ögonblick får anden ut. Och vad jag säger, ja, han hade alltså andebedömning så att det här är en oren ande, va? Direkt. Även om hon sa, det lät ju bra det hon sa. Och sen är det så att högsta guden tjänar, det kan också vara Zeus, så säger det behöver inte vara herre, men man kan tolka det på det viset. Va? Men han, då blev hon ren. För spådomsanden får ut. Sen blev det bråk och stim för att de tjänade ju pengar på hennes spådomar, för hon stämde ju. Och då kan vi säga, ja, men det är så idag. Människor idag, de tror, ja, men bara det funkar och stämmer, då är det väl bra. Nej, det är det inte alls. Måste undersöka vad källorna är någonstans. Vad är källan till det här? Gör vi inte det, ja, då är det riktigt illa. Det är ett exempel, ett bra exempel i Apostlagärningarna om de här sakerna. Men då är det, man kan säga så här, va? I den profetiska tjänsten så handlar det om att ta Herren till människorna. Vad han säger, vad han vill. Man tar saker som Herren säger och så till människorna, till hans församling, till Guds folk. För vad då? Ja, för uppmuntran, förmaningar, för förändringar, för korrigeringar, för att det ska bli som han vill ha det med sitt folk. Och det här är, vi tror ju, vi har ju oftast den syn att i den profetiska tjänsten så är det som det handlar om. Men det handlar också om en annan sak. Och det är att ta folket till Herren. Det är bön. Det är bön till honom. Om man säger saker och ting och som kan vara jobbiga, då är det just att söka så och be till honom. Vi ska se hur gudsmannen Mose gjorde. Det finns vissa rabbinska traditioner. De säger så här inom judendomen. Noah, han var ju en rättfärdig man. Men han gjorde det som Herren sa, så var det ingen mer med det. Han bad aldrig för folket. Inte vad som står i alla fall. Han gjorde det och folket drunknade och försvann. Abraham, säger vissa rabbiner i Israel, han var ett steg bättre. Han bad för de rättfärdiga i Sodom och Gomorra. Om det fanns så räknade han ner, om du bara till slut var ner i 5. Det var lite köpslående på det viset. Och Herren sa, okej, om det är 5, men det fanns inte det ens en gång. Men Mose, han ber för både de rättfärdiga och rättfärdiga. För hela folket. Där finns det någonting. Guds man Moses. Och då ska vi gå till fjärde Moseboks 13 kapitel. Ja, det blev lite bibelstudium det här, men det kan vi kosta på oss. Fjärde Moseboks, 13 kapitel. Det var så här, det här är en av sina berättelser som många har hört. Det var så att man sände 12 spejare in till Kanaans land, det utlovade landet, för att de skulle bespeja landet och se och så lämna rapport hur det såg ut där. Och så sände man ut 12 spejare, en av varje stam som skulle komma in i Kanaans land. Och så kom de tillbaka med vindruvor och ja, och de sa, det stämmer ju det här landet. Det stämmer med alltihopa. Att det är ett land av mjölk och honung och så vidare. Det bästa det var att de var tysta sen, men det var de inte. Utan sen började de berätta, 10 av spejarna började berätta att det här kommer vi aldrig kunna fixa och klara av alltså. Vad gör de för någonting? Jo, de sår otro hos folket, va? De sår otro hos Guds utvalda folk. Och vi kan inte, så står det i vers 32. Men männen som hade gått upp mot honom sa, vi kan inte upp med folket för det är för starka. För inför Israels barn talade illa om landet där det spejat, sa, landet som har vandrat genom spejat är ett land som förtär sina ingvar, allt folk som vi såg det. Vi såg jättarna, Anaks bard och så vidare. Medan det fanns 2 stycken, det var Josua och Kaleb, de sa motsatsen, att Herren har gett oss landet, alltså 2 spejare. Och det är viktigt att vi kan inta det, för det kommer bli en munsbit, sa de. Och då är det frågan, vilket valde folket att lyssna på? Ja, inte lyssnade de på Kaleb och Josua. De lyssnade på de 10 spejarna. Vilket gjorde att de följde fullständig otro mot Herren och hans ord. Och vad Herren hade uppenbarat. Och då är frågan, vilka lyssnar vi på idag då? Lyssnar vi på vad Herren säger i sitt ord och genom den helige ande och i det profetiska som stämmer med Guds ord? Eller lyssnar vi på allting annat som drar ner vår tro och som inte tror på vad Herren säger med saker och ting? Det är en viktig fråga som måste ställas i den tid som är. Vi hör mer och mer. Hör massor med röster. Det har aldrig varit så mycket prat och röster överallt som det är just nu. Det är enormt alltså. Det är hit och dit och fram och tillbaks. Va? Och då måste man sovra och säga, Herre, vad är det du? Vi måste fråga någon själv. Ja, men han eller hon säger det. Ja, men vadå? Men vad säger du, Herre? Vad säger du i sitt ord? Kom, helige ande, och upplys oss. Hur ser du på de här sakerna? Då börjar 14 kapitlet. Då börjar hela församlingen ropa och skrika. Och folket grät den natten. Alltså de var så uppbrakta. Och alla Israels barn klagade på Mose och Aron. Hela församlingen sa till. Om vi ändå fått dö i Egyptens land. Eller om vi ändå fått dö här i öknen. Varför leder Herren oss in i detta land? Vi kommer att falla för svärd för våra hustrar och bli fiendesbyte. Det var inte bättre för oss att vända tillbaka Egypten. Du sa, vi väljer en ledare och vänder tillbaka till. Alltså ett totalt uppror. Först är det ett uppror. Varför är det? Varför blev det uppror så här? Får man lita inte på här? Till och med gått så långt att vi ska välja nya ledare som är som vi. Som tycker som vi. Och som ser oss som vi. Va? Är inte så det finns lite idag? Också, va? Ja, vi vill ha en ledare som leder oss på vårat sätt. Istället för att fråga, är det ledare efter Guds sinne? Det är ju där det handlar. Då höll Mose på ner sig ansiktet inför Israels barn och Josua och Kalabe som var med bland här spejatland rev sönder sina kläder och sa till Israel, landet som vi har vandrat i har spejat ett mycket gott land. Och Herren har behag till oss, ska han föra oss in i land som ger till oss. Ett land som flödar av mjölk och honung. Men var inte upproriska mot Herren och var inte rädda för folk i land, ska bli en munsbit för oss. Deras beskydd har vikit ifrån, men Herren är med oss. Var inte det. Här talar de om Herrens ord. Det är så här, där. Precis så var det. Men hela församlingen ropade att man skulle stena dem. Så illa var det. Tänk er själva. Skulle stena Karleby och Sjöa för att man levde i sånt uppror och otro. Och så mot Herren och mot hans ledare Aaron och Moses. Då visade sig Herrens härlighet uppenbarligen för Israels barn. Och Herren sa till Mose, hur länge ska detta folk förakta mig? Och hur länge ska de vägra tro på mig, trots alla de tecken jag gjort på dem? Jag ska slå dem med pest och utrota dem, men det vill jag göra till ett folk som är större och mäktigare än det. Det var ord och inga visor från Herren. Och då är frågan, vad gör Moses och Aaron då? Säger de så här, ja, gör det då. Nej. Det är för att de älskar folk. De gör något annat. Och det här ingår också för att en av de största profeterna var Moses också. Det var inte bara så att han var också profetisk. Moses sa till Herren, Egypten har ju hört att du med din kraft har fört detta folk ut från hit upp. Och det har talat om det för det som bor här i landet. Du har hört att du här är mitt ibland folk, alla du Herre. Visa ditt ansikte mot ansikte i molnsky. Och över dem att du går framför dig en molnpelare på dagen och en eldpelare om natten. Och du dödar det, om du dödar detta folk alla på en gång, kommer hela folk som talar som säger, Herren lyckades inte föra in detta folk i det land som med ed hade lovat dem. Och därför har han slaktat dem i öknen. Hör ni Mose bön då? Han säger till Herren, om du gör så, då kommer de säga att du är svag. Hela folk. Vad gör han? Han tar folket och för dem inför Herrens ansikte. Herren lyckas inte föra in detta folkland som är lovat dem. Och därför har han sagt, nej, låt nu Herrens kraft visa sig stor så som du själv har sagt. Herren är sent i vrede och rik på nåd. Han förlåter missgärning och överträdelse. Men låter ingen bli ostraffad utan låt straffet förfärden omkring abatede och fjärdele. Förlåt nu folkets missgärning efter din stora nåd så att du har låtit en förlåtelse följa detta folk allt från Egypten ända hit. Observera vad Mose gör. Han ber om Herrens barmhärtighet och förlåtelse. Trots att han har fått höra att jag ska göra ett nytt folk av dig. Det bekommer inte Moses. Utan han tar folket och lägger fram inför Herren. Och det ingår också idag i den profetiska tjänsten. När man ser på hur Guds folk är i det här landet. Det jag säger, men Herre, se till dem nu. Kom och förlåt dem. Ge dem ett stygn i hjärtat. Så att de omvänder sig och får leva. Det är också en del av den profetiska tjänsten. Att be för folket. Att söka Herrens ansikte som Moses gör. Jag älskar Moses alltså. Måste jag säga. Han är den som inte sätter sig själv främst. Utan just det här med att det folket det handlar om. Och det är Herren. Och det är intressant med Herren. Han säger, det finns ingen som är så saktmodig som Moses. Så är det ingen som ber som Moses. Så det bara smäller om det inför Herren. Va? Då sa Herren, jag förlåter dem enligt ditt ord. Just det. Säger Herren. Jag förlåter dem enligt ord, säger han till Moses. Men så sant jag lever och så sant han säger till jag gjorde. Av alla de män som har sett min hälsa och sett tecknen jag gjort i Egypten. Öknen, som nu 10 gånger har inte lyssnat till min röst. Av dem ska ingen få se det lamm som är era lovade fäder. Ingen av dem som har föraktat det ord. Men min tjänare Kaleb är en annan ande och han har allt följt med. Därför ska jag föra honom in. Så. Och sen blir det så. Att det blir de som är under 20 år som ska komma in i landet. Det är Herrens beslut. Men de som har föraktat honom, de ska få dö i öknen. Men han förintar inte folket. Därför att han förlät dem på grund av Mose ord. Så är det. Vad säger det här oss? Ja, det säger, vi kan aldrig nog gå in och ställa oss i gapet för folket, för Guds folk i det här landet. Det står så här i Hesekiel 22, 29-30. Jag sökte efter några som ställde sig i gapet för landet. Men jag fann inga, därför kommer jag förinta det. För Herren säger underförstått när han säger så. Är det några som ställer sig i gapet för mitt folk och för detta land så ska jag inte komma och förinta det. Men då är det att ställa sig i gapet. Vad är gapet för någonting? Ja, det är det här som det, så skulle det vara, men folket är här. Alltså ställer man sig i gapet mellan där och ber. Är det en uppgift jag ska berätta för dig? Det är faktiskt en enormt stor uppgift som Herren vill att det ska bli. För han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Ledarskapet där det Sveriges kristenhet behöver omvända sig. Behöver söka Herrens ansikte. Sluta att hålla på hela tiden att bli ärad av denna världens människor. Oavbrutet hålla på. Hur är min position? Hur är min fasad inför denna världens människor? Det finns en gammal regel och den är så här. Att om man söker människors respektabilitet så är det stor risk att man inte får Guds välsignelser. Därför att min ambition är att människor, jag ska bli någonting i människors ansikte. Men söker jag honom. Då kan jag få respektabilitet hos människor. Men det är ingen garanti. Men det viktiga är honom. Det är han som är viktig. Människor kommer och går. Men han är det viktigaste. Vill han att man ska bli respekterad i människors ögon? Okej, då gör han det. Men det är ingen garanti. Men det är ingen garanti om jag söker människors gunst, om jag söker människors bekräftelse oavbrutet på olika sätt. Om jag nu är profet eller evangelist eller herde eller vad jag nu är för någonting. Om jag hela tiden söker människors bekräftelse, då hamnar jag fel förr eller senare. Det blir så. Därför jag sökte inte han som kan upprätta mig. Jag sökte inte honom. Som kan göra med respektabla människors ögon. Men han garanterar och lovar inte det. Det gör han inte. Och så är det. Moses fick gång på gång. Man gjorde uppror gång på gång. Va? Moses fick be för folket. Man fick lägga sig ner. Man fick komma med fyrfat. Aron och så vidare. Det var uppror gång på gång. Och ändå var det så att det fanns ingen som Herren älskade så mycket som Moses under de här åren. Och då kan vi bara säga, varför fick han inte komma in i det utlovade landet? Ja, han gjorde en sak. Och det var att han slog på klippan istället för att tala till dem. Och därför säger du höll mig inte helig inför folket. Det är för att Moses och Herren stod så nära varandra. Va? Står man långt ifrån Herren, då kan det vara så. Ja. Då kan det vara så att om man inte har, då kan han se på ett annat. Men ju närmare man kommer honom, ju närmare man kommer den helige, han som är kärleken och sanningen och rättfärdig på alla sätt, ju närmare man kommer, då blir det på ett annat sätt när man är långt bort det där. Va? Så fungerar det också. Det är som Lisa kommer fram till förbön och säger, ja, jag ber till här. Jag vill lära känna dig så långt det går. Jag säger, jag vet vad du ber om. Du kanske ska fundera lite över vad du ber för någonting, brukar jag säga. För du vet, han har inget dåligt minne, brukar jag säga. Han kommer att komma ihåg de här bönerna till så länge du lever. Ska du veta. Så det är bättre du ber, herre, jag vill... Jag brukar varna folk som ber så faktiskt. Varför det? Ja, det är inte för att det är något fel på dem, utan de vet ju inte vad de ber. Jag säger, ta reda på vad du ska be. Och fråga är Herren, vad vill du jag ska be? Gör inte som de andra som springer fram och ska ha förbön. Utan fråga honom istället. Jag var ung, 22 år, satt i en Volvo Amazon. Så då bad jag att det här hade varit kristen några år. Herre, jag vill lära känna dig så långt du går. Och den andra bönen var, herre, jag vill, du får göra precis vad du vill med mig. Livsfarliga böter. Och tycker man det börjar bli tufft, det här budskapet vill jag inte framför. Då säger han, kommer du ihåg när du satt i bilen? Ja just det, här, nu tar vi en kopp kaffe. Det är ingen idé att diskutera, det går inte MBL-förhandlingar. Va? Så ser det ut. Och det här Det här, det jag vill framföra, det är viktigt. Ja, men finns det en nyhet? Ja, ta Lukas 18. Jag ska avsluta med det. Vad är det där? Det är änkan som kommer till en orättfärdig domare. Denna liknelse gav Jesus för att vi inte ska tröttna på att be. Så, intressant, och vilken berättelse. Det är ju helt på ett sätt, va? Eller hur? En änka som kommer, jag ska ut med rätt, och han säger, inför jag fruktar Gud och människa, men den där tanten håller på att ta livet av mig. Alltså ska hon få rätt så jag blir av med henne. Det är en liknelse om bön. Alltså ska vi anropa dem. För vilka då? För de ofrälsta. För att Guds folk ska omvända sig. För att vi själva ska vara så som han vill. Herre, hjälp oss. Det är lärjungarna som gick med honom 3,5 år. De bad honom. Herre, lär oss att be. Vad ska vi säga då? Till han som är kärleken och barmhärtigheten. Han ser i människan det som inte vi kan se. Om det finns något, om det är så ett rykande vek eller ett brutet strå, så ska han se det. Det är faktiskt så. Han är också så. Men det är ingen ursäkt för saker och ting. Har man, det är så. Varför gick Jesus så skarpt upp fariséerna? Därför de sa att de såg. Vi är seende. Ja, så, men har ni sagt att ni var blinda, då har det blivit annars, så andligt blinda. Men ni säger att ni ser, alltså blir synden kvar över er. Ja, Herre, vi bara prisar och tackar dig. För att du är kungarnas kung och herrarnas herre. Nu ber vi det här att du ska komma av och komma med ditt ljus in. Du har själv sagt ditt ordens ljus. Det som följer mig ska inte vandra i mörkret utan livets ljus. Och vi ber nu och hela det här profetiska nu, att det ska få bli frukt så att du blir ärad, så att du får sitta på tronen, så ditt namn blir ärat i det här landet, Herre. Och vi ber nu att ditt folk, Guds folk, ditt folk här i Sverige söker ditt ansikte och lämnar ondskans väg och kompromisserna och ljumhetens väg, så att din eld får brinna. Jesu Nazarens namn. Amen.